Podplay.
Staten har betalat ut över 37 miljarder kronor i krisstöd till svenska företag under pandemin. Det är det största räddningspaketet i svensk historia. Men först nu blir det offentligt vilka bolag som har fått pengarna. Vad säger oss den informationen? Välkommen till Studio DN. Jag heter Sanna Thorén Björling. Ja, när pandemin slog till under våren 2020 fattade regeringen snabbt beslut om att ge omfattande stöd till företag som drabbades för att hålla näringslivet och jobben under armarna. Det blev mycket pengar till slut. Hur de stora beloppen, som ju är skattemedel, har använts har hittills varit hemligt. Men inte längre, för på torsdagen hävs sekretessen över vilka företag som har fått stöd. Med oss för att prata om det här har vi Kristoffer Örstadius som är reporter på DN. Välkommen Kristoffer.
Tackar.
Du, jag tänkte vi måste bena ut några saker här. När pandemin slog till i mars förra året så stannade ju stora delar av ekonomin upp. Mm. Regeringen fattade då några viktiga beslut om att stödja näringslivet. Vad hoppades man uppnå med det här?
Jo, men det finns ju en massa olika stöd egentligen som regeringen har fattat beslut om. Och det som står i fokus här nu då, som offentliggörs på torsdagen, där det stöd som handlar om korttidsarbete, att man kunde gå ner i tid och få ersättning för det. Och det man i praktiken vill uppnå, det liksom var att man genom permittering då, det här stödet, företagen snabbt skulle kunna växla upp när läget vänder. Så att istället för att säga upp en massa personal så är tanken då att man då istället skulle permittera dem. Fanns det olika nivåer? Arbetsgivare kunde välja att permittera sin personal på 20% eller 40% eller 60%, även 80% förekom. Och tanken då är att staten då står för 3/4 av kostnaden för den här arbetstidsminskningen. Så att man på så sätt kunde skydda företagen och arbetstagarna.
Just det. Tillväxtverket beviljade stöd till omkring 100 000 ansökningar. Så att det var ju då att man kunde söka pengar. Vilka företag kunde söka de här pengarna?
Det kunde företag göra som drabbats av tillfälliga allvarliga ekonomiska svårigheter som man liksom inte kunde förutse, kan man säga. Så ribban var ganska hög. Det här ska verkligen vara företag som hade ekonomiska, till och med allvarliga ekonomiska svårigheter. Vi vet ju en del företag som har sökt genom att man själv gått ut med det. Vi vet ju till exempel att Scania, ett lastbilstillverkare i Södertälje, de permitterade ganska många anställda. Syftet där var liksom att det företaget i sin tur hade drabbats av ekonomiska svårigheter. Annars så är det ju fram tills nu som det varit väldigt begränsad insyn i det här. Och det är det som nu hävs.
Men det fanns inga begränsningar i hur stort ett företag skulle vara eller hur litet för att få söka de här pengarna? Alla företag?
Nej, utan alla företag kunde söka. Även enskilda firmor, fåmansbolag, stiftelser, idrottsföreningar vet vi har fått en del stöd också till liksom de stora börsbolag.
Och det blev ju alltså över 37 miljarder kronor i skattemedel. Det är ju väldigt mycket pengar. Vad har det här gått till? Vad vet vi om det?
Ja, men vi vet ju inte så mycket om det. Vi vet totalsiffran. De har släppt en del siffror till Tillväxtverket då, som är den myndighet som ansvarar för det här aktuella stödet. De har släppt en del siffror om vilka branscher och sådär som mest gått till. Och då tillverkningsindustrin sticker ut här där som fått mycket medel. Men annars är det ju det som är det speciella med det här stödet, det är att det är då närmare 38 miljarder kronor, alltså jättemycket pengar som från allmänna medel som gått till de här företagen utan någon egentlig insyn. Så det har fram tills nu inte varit känt vilka företag som fått det. Det har ju varit lite speciellt. Det fick en del kritik, ska det sägas, i början att man valde en sån linje att uppgifterna alltså skulle vara sekretessbelagda som grundregel. Men med den förändring som gör nu så är ju insynen högre. Men det är därför det är lite spännande med det här släppet som nu kommer då, eftersom det är först nu vi får veta vilka företag det egentligen är som sökt.
Mm. Ja, vi ska återkomma till just det där. Bara lite kort också om något mer om hur de här stöden fördelades. Det fanns ju ändå några villkor för att kunna stödja de här. Du var inne på det att man måste visa att det går, att man är verkligt drabbad. Men det fanns ju kanske andra villkor. Vad sa man till exempel om utdelningar?
Jo, precis. Men en sån regel handlade också om utdelningar. Det vill säga det är ju framförallt då aktiebolag. Och där har ju varit lite olika. Så man kan säga att det har varit förbjudet för bolagen att göra utdelning eller andra värdeöverföringar. Men så här, reglerna har ändrats under loppets gång. Men om vi tar som förra året till exempel, då gällde förbudet att 2 månader före stödperioden och under de 6 månader som följer så att säga efter stödperioden, då får man inte göra några aktieutdelningar.
Man ska inte bara kunna plocka ut pengar i vinst,
precis,
då, helt enkelt.
Precis. Nej. Ja, då återstår ju att se då, nu när det släpps då, om man har följt det till exempel.
Även om vi inte vet så jättemycket om detta än, vi återkommer om det, men vad vet vi i grova drag om vilka företag generellt som faktiskt drabbades hårdast av under pandemin? Var det stora eller små? Var det glesbygd eller storstad? Vilka branscher var det som verkligen drabbades hårdast?
Ja, men det vi framförallt vet det är ju företag som drabbats hårt. Det är ju företag där man drabbats liksom hårt av restriktioner. Jag tänker framförallt på hotell och restaurang, flygbranschen, event, konferenser och sådär. Den typen av resebolag, den typen av företag där deras verksamhet i praktiken stod still så att säga, på grund av de här begränsningarna som infördes. Det är ju därför också som vi ser att till exempel en arbetslöshet som ökat i följd av pandemin det har framförallt drabbat de personer med otrygga anställningsförhållanden, de som bara jobbar deltid till exempel. Vilket är unikt för den här krisen jämfört med andra ekonomiska kriser.
Efter pausen ska vi prata mer om varför så mycket av de här stöden hölls hemligt och vad som hände med pengarna. Studio DN idag med Kristoffer Örstadius som är reporter och har granskat företagsstöden. Kristoffer, regeringens arbete där i början, det gick ju väldigt fort och det uppges också vara ett av skälen till just att informationen om vilka bolag som sökte korttidsstödet och vilka fick dem, att det hölls hemligt. Vad finns det för andra skäl att hålla den här typen av information hemlig?
Alltså det kan ju vara vissa företag kanske som inte vill att det ska komma ut och sådär, men grunden i den här typen av utbetalning är att det handlar ju om allmänna medel och handlar ju om väldigt mycket pengar. Och det är därför det också fick väldigt hård kritik från bland annat yttrandefrihetsexperter och även flera medier som kritiserade det här. Att man då valde en, kanske för att det gick så snabbt. Jag menar, det var ju snabba åtgärder. Det här kom ju på plats redan. Det var ju pengar som kunde delas ut redan 16 mars. Mm. Så i början av pandemin, så att det är ju klart, det är ju man kanske inte prioriterade just hur man skulle hantera sekretessen och offentligheten här. Men som sagt, statsminister Stefan Löfven och finansminister Magdalena Andersson tog ju sen fram en ny lag som ändrade sekretessen. Den lagändring i offentlighetssekretesslagen som gör att man nu kan ta del av de här uppgifterna och där hänvisar regeringen till att det rör sig om så stora belopp och att det just finansieras av allmänna medel och att det därför finns ett stort insynsintresse liksom, både från allmänheten och från medierna att granska hur den här lagen har tillämpats, hur handläggningen av de här ärenden hanterats och sådär. Med fokus just på då stödet vid korttidsarbete.
Ja, man kan ju tycka att det är knappast pinsamt för ett företag att säga att affärerna går sämre om kunderna sitter i karantän och inte kan handla. Det tycker man inte att det behöver vara en affärshemlighet. Det är ju lite mer, kan ju vem som helst räkna ut. Ändå har det där varit känsligt då tycker Svenskt Näringsliv, branschorganisationen. Men du var inne här på argumenten lite grann för och emot, men vad vi vet hittills, det finns ju en del som tyder på att en ganska stor del av det här stödet har gått till ett mindre antal, ganska stora bolag. Vad beror det här på, tror du?
Ja, men det beror ju på, kanske inte minst eftersom då, det är ju väldigt många till inom tillverkningsindustrin som ska då ha drabbats ganska hårt av pandemin. Och där jobbar ju väldigt många människor. Så det är klart att det blir ju otroliga volymer om liksom tusentals personer på, tiotusentals personer till och med liksom på Scania, Volvo och så vidare permitteras. Det är klart, då blir det ju väldigt stora volymer. Mm. Så därför är det ju högst troligt att en ganska stor del av de här pengarna, en stor del av de här 38 miljarder kronorna har gått till ganska få företag.
Det finns ju, när en regering går ut och säger att nu kommer de här pengarna, nu kommer de finnas tillgängliga, det lockar ju ofta till sig då förslagna bedragare. Mm. Vad vet vi om hur mycket fusk som har förekommit till de här stödpaketen?
Ja, men vi vet att det är flera instanser som slagit larm om att de bedömer att så som det här stödet är konstruerat så finns det stora risker för att det kan leda till olika missförhållanden. Det vet vi, men det vi framförallt vet är att Tillväxtverket, alltså den ansvariga myndigheten, faktiskt själva då har gjort egna kontroller och upptäckt fuffens i vissa fall. De har gjort så många som liksom över 200 brottsanmälningar och då liksom har krävt tillbaka en del pengar då efter att man gjort fördjupade kontroller och misstänkta bedrägerier. De här 200 brottsanmälningarna, Dagens Nyheter har försökt att begära ut för att få mer information om de här 200 brottsanmälningarna, men de hänvisar då till sekretess. Men ett fall är känt. Nyligen kom den första fällande domen i ett mål där en företagare, var en man i Västerbotten, som dömdes för att ha fuskat med då det här korttidsstödet. Och då handlar det om att den här personen då ska ha hittat på att den företaget hade drabbats av ekonomiska svårigheter och då sagt att den här personen hade en mycket högre lön än vad som den anställd verkligen hade. Och så fick man permitteringsstöd. Men den här personen dömdes nyligen i ett mål då, i en tingsrätt.
För man snodde mellanskillnaden helt enkelt.
Ja, exakt. Precis.
Mm. Finns det gråzoner här också mellan det som är olagligt och det som kanske bara inom citationstecken är oetiskt?
Ja, men visst är det så. Och det är klart att det här med utdelningar är ju en fråga som där det finns många åsikter kring. Vi vet ju att flera av de här stora företagen, börsbolagen, har delat ut pengar till aktieägarna och det har ju fått en del kritik. Det är ju inte samma sak som att då de här aktuella utdelningarna har varit olagliga, men kritik har de ju fått av flera personer.
Det här korttidsstödet, nu ska ju det också utvärderas, har regeringen sagt, och det har tillsatts en kommitté som ska gå igenom det här. Vad ska den här kommittén titta på?
Ja, men jag kan inte alla detaljer där, men så vitt jag förstår så ska ni både titta på den här aspekten kring eventuell brottslighet kopplat till då korttidspermitteringarna, men även titta på de effekter som det har fått. Och det är ju inte konstigt att man gör det, för man ska komma ihåg det här handlar om 38 miljarder. Det är jättestora pengar från allmänna medel som då gått till privata företag, och då är det ju inte, och det är, Tillväxtverket själva beskriver det här som den största liksom stödpaketet, som enskilt största stödpaketet som någonsin Sverige har haft. Så då är det ju inte konstigt att man då också vill göra en ordentlig utredning och titta på vilken effekt det här har haft.
Nu hävs ju alltså sekretessen för vilka företag som har fått de här pengarna. Vad innebär det? Vad exakt kommer allmänheten och granskande journalister att kunna få veta?
Ja, men det innebär att Tillväxtverket helt enkelt offentliggör den databas man själva har haft internt på vilka företag det är som har fått stöd, hur mycket pengar de fått, när de fick det och så vidare. Och det är klart, med hjälp av en sån här lista kan ju media till exempel granska vilka och även allmänheten får insyn i hur de här, det här historiska stödpaketet har hanterats och vilka det som fått pengar.
Så det kommer alltså vara en databas som man kan ganska lätt söka i då, förhoppningsvis?
Ja, men precis. Det kommer finnas en databas som man ganska lätt kan söka i.
Mm. Vad kommer du att titta särskilt efter?
Men vi kommer titta lite på just kring liksom, hur det gått för de här företagen. Om det finns stödutbetalningar som kan ifrågasättas till exempel. Om det har hanterats, hur det här historiska stödet har hanterats helt enkelt. Det är väl liksom centrala i det hela. Så undrar man ju till exempel lite över hur mycket har gått till ett fåtal bolag till exempel. En sån grej som är väldigt spännande att titta på.
Vi får säkert all anledning att återkomma i denna fråga. Tusen tack för att du var med idag, Christoffer Örstadius.
Ja, men tack själv.
Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn@dn.se. Studio DN görs av producent Palmira Kokaremenga, ljudtekniker Patrik Miesenberger och tekniker Oliver Bergman, Bauer Media. Jag heter Sanna Thorén Björling.
Play.